In the supermarket you have eggs class 1, class 2, class 3. And some are more expensive than others, and some give you better omelets.
That's the wrong information. Wrong information.
I didn't say that.
That's the wrong information.
Do you think I'm an idiot?
Wrong information.
Now look at me when I talk to you.
Your job is to tell the truth.
That's the wrong information.
Hej och välkomna ska ni vara till denna veckans avsnitt av Sportbladets Silly Season podcast. Det är den 28 januari om inte jag är helt ute och cyklar och vi är mitt emellan julafton och nyår. Så vi passar väl på att önska god jul och god fortsättning. God jul Patrik Sjögren.
Ja men god jul. Kristoffer Karlsson.
God jul Kalle Karlsson.
God jul KK.
Har ni haft en underbar jul eller?
Fantastisk. Enastående.
Ja, nej, men den har varit helt okej.
Okay. 4+?
3+.
3+. 3+.
Nej, 4 kan den få.
Ja. Men ni är såklart inne och rattar den här skutan med mig så här i mellandagarna. När många är lediga. Så ställ dig upp och jag älskar er.
Erik Kniva är ledig. Det är han som är många.
Kastar jag mig på tåg idag från Västerås för att komma hit.
Vad gör man inte för sig i podden? Hur stort som helst.
Vilken krigare vi har här. Men vi kastar oss rakt in i det som händer i Sillevärlden. För trots att det är julhögtider och allt möjligt så fortsätter ju ryktena att sippra ut från lite här och lite där. Och vi kan väl börja med någonting som verkar ganska konkret ändå. Då snackar vi Arsenal. Och vi snackade om Mohamed Elneny från FC Basel som själv bekräftat att han ska till Arsenal. Att det är i princip klart och det är någonting som brittiska medier håller med honom om. Det här ser ut att bli en Arsene Wenger-värvning i januari. Vad kommentar till det?
Ja, snyggt att han gör det så tidigt om man nu har identifierat honom som sin nya mittfältslösning där. De behöver ju en defensiv mittfältare och att han ser ut att ha klappat och klart redan innan nyår, det är bra jobbat av Wenger får man ju säga.
Det ska jag ju faktiskt ha credit för, ja, för verkligen. Att det har ju varit en tendens där förut att de kanske har väntat lite länge och så står man där med Kim Källström när fönstret klappar igen.
Ryggskadad Kim Källström också.
Ja, dessutom.
Får bäras in på hotellet. Mm.
Dessutom. Nej, men det känns ju vettigt att man i alla fall inser det behovet som alla andra kan se, att det behövs en defensiv mittfältare in där. Coquelin kommer vara borta en tid till och jag tycker att det är ganska uppenbart att Arsenal behöver ha in spelare som är bättre än vad Flamini och Arteta är. I alla fall mer pålitliga och jämna i det defensiva arbetet än vad de är. Och om det nu är den här spelaren, det är svårt att svara på för jag har faktiskt sett han för lite för att bedöma det. Men av det lilla jag har sett så är det ju i alla fall en liksom, begåvad mittfältare som kan lite av varje. Han är inte bara en bollvinnare utan en ganska bra passningsspel också. Vad jag kunde utröna och se i diverse klipp. Så att det är ju en spelare som inte kommer att liksom, stå med en julgransfot när Arsenal börjar sy ihop sina passningstrianglar. Utan han kommer ju kunna delta i det passningsspelet. Och då är frågan, är han tillräckligt bra bollvinnare? Är han tillräckligt defensiv i sitt tänk för att fylla den funktionen som Arsenal behöver? Det är väl det frågetecknet där. Inte om han är tillräckligt bra som spelare. För det tycker jag man nog kan se att han kan både spela kort och han kan spela långt. Och han har ett rätt bra tillslag också. Och han kan ta bollen framåt i plan. Men då finns ju alltid det där frågetecknet eller lite av oron också för är han inte tillräckligt defensiv i sitt tänk.
Ja, för du flaggade ju tidigare för att Wanyama vore rätt perfekt, en mer bulldozer. Det här killen känns ju snarare som en box-to-box kille som kanske gillar att komma upp lite och ta lite avslut från distans, hänga med anfallen och göra lite passningskombinationer. Det är inte
ja,
riktigt samma
precis.
Typ av kille.
Alltså, det blir lite mer av en kanske en inte en Aaron Ramsey, för han är inte riktigt så offensiv, men alltså lite av den typen med sin rörlighet och så. Det är kanske inte riktigt den spelartypen som Arsenal behöver i så fall. Men som sagt, jag vill en reservation där. Jag har sett honom för lite för att bedöma. Jag har mest sett klipp nu på resan upp från Västerås faktiskt. Så att jag lämnar en liten reservation där. Men däremot så gillar jag ju tanken på att man löser någon där. För att Det krävs en värvning för att Arsenal ska kunna liksom leverera vecka efter vecka. Jag hade gärna sett Wanyama. Jag tycker han visar nu i matchen mot Arsenal här i helgen att han är en riktigt bra bollvinnare och skulle ge dem stadga och tyngd och fysik på ett sätt som de inte har idag.
Ja, klart är ju att en hel del Arsenal-supportrar hade drömt om Victor Wanyama och kanske är lite besvikna när man får in en doldis. En av dessa är ju Piers Morgan som likställer den här Elneny med Kim Källström. Men det är lite hårt kanske.
Ja, alltså det är ju helt andra typer av spelare. För Kim, där sökte de ju en stabil veteran och de visste vad de fick av. Det här är ju ändå en relativt ung kille. Som,
född 92.
Ja, inte gjort så många säsonger på toppen utan han slog igenom ganska sent. Han är ju den där egyptiska krisen med läktarskandalerna och den stormade arenan där x antal människor tragiskt gick bort när han inte fick spela en klubblagsfotboll på något år. Så det är inte länge sedan, han har inte gjort många seniorsäsonger, så på så sätt vet de inte alls vad de får av honom som de trodde att de skulle få av Kim. Så det är en helt annan typ av satsning, förhoppningsvis en mer långsiktig satsning också, samtidigt som man kanske kan fylla ett behov som finns med en gång. Och Piers Morgan, jag vet inte hur många Basel-matcher han sett i år, det kan man ju fråga sig också.
Om inte Piers Morgan vet vem spelaren är direkt, då
är det katastrof. Han inte, så heter Nej, formen. Exakt. Då heter han inte Messi eller Ronaldo, då är det inte aktuellt.
Det är väl en värvning som annars kommer ganska lägligt med tanke på den förnedringen man blev utsatta för här på annan dagen. Lite plåster på såren. Är det därför det läcker ut så här efter förlusten, att för ge Wenger lite andrum?
Nej, det tror jag inte. Jag tror att det finns fog för de här spekulationerna. Nu kommer det på så bred front så att det är verkligen ingen rök utan eld, utan det är nog på gång det här. Jag tycker att förlusten nu senast visar just det där med att de har inte tillräckligt bred trupp för att leverera och vara stabila vecka efter vecka, utan de behöver kanske en riktigt bra reserv som kommer in istället för Coquelin när han är borta. Och en Flamini kan göra det bra i en match, men sen handlar det om att göra det i match efter match, och det är en annan sak.
Manchester United då, som förlorar ytterligare en match, den här gången mot Stoke. Och frågan vi ställde oss förra veckan, kan United investera pengar i den här truppen medan Louis van Gaal fortfarande är tränare? Blir väl ännu mer tydlig att det är omöjligt att ge van Gaal något slags förtroende med några slags medlare här.
Jävlar vilken slakt.
Ja, men den ska ju nästan ha. Alltså om man tittar på hans track record när det gäller att värva spelare sen han kom till Manchester United, så är ju det, han kan ju inte få mer än ett plus. Det är ju generöst. För att han har väl knappt lyckats med en enda värvning. Och då är ju frågan faktiskt, är man beredd att lägga så mycket pengar, värvningar som kommer avgöra Manchester Uniteds framtid i den, liksom på några års sikt, i händerna på den här tränaren som just nu verkar dels vara ur balans, dels bara en tidsfråga innan han får kicken. Är man beredd att göra det? Svaret borde vara nej på den frågan. Jag utgår från att det är nej, men med Manchester Uniteds ledning just nu så kan man inte utesluta någonting, utan de känns som att de kastar pil på en darttavla över vilka beslut de tar. Nu ska jag tydligen sitta kvar över Chelsea-matchen.
Det intressanta är ju prestigen. Jag tror att jag och Jan-Åge Fjörtoft som var inne på det, att lansera någon slags maktkamp mellan Sir Alex då och hans man som är Ryan Giggs, och sen Ed Woodward som håller hårt i den lilla makten fortfarande kvar och liksom måste stå bredvid sin man som är Louis van Gaal. Och att det skulle vara en sån enorm prestigeförlust på Woodward att han skulle då skicka sin gubbe och ta in en av Sir Alex killar som också skulle bädda för att hela den här gyllene generationen faktiskt tar över United nu, och då kommer ju Woodward förmodligen få kliva åt sidan. Så från hans sida så är det ju också en intressant situation att han har ju misslyckats lika kapitalt som sportchef som Louis van Gaal och David Moyes ut tillsammans som tränare.
Ja, som vd. Ja, som vd.
Men som sportsligt ansvar, ja. Han är då värvningsansvar och diverse andra saker ihop med dem. Så att det är ju intressant att se hans eget prestige där, vad den påverkar de här besluten.
Han var ju väldigt framgångsrik i sin roll som marknadschef, och liksom hans sätt att förhandla kontrakt på den arenan har ju varit väldigt lyckat. Och det kanske den rollen han skulle återgå till, och så skulle man plocka in en klubbdirektör eller director of football som bara sköter värvningsbiten. För det har han ju uppenbarligen misslyckats kapitalt med sedan han kom in. Så att ja, det kan absolut finnas en sån poäng i det du säger med prestigegrejen där mellan han och Sir Alex. Det ska bli väldigt intressant att följa närmsta dagarna utvecklingen. Förlust ikväll så har ju svårt att se att Van Gaal kan få ytterligare en chans.
Men så har man väl sagt nu i 3 veckor?
Ja, ja absolut. Mm. Men ytterligare en förlust ikväll, då snackar vi ju faktiskt 5 förluster i rad. Det är ju första gången då sedan 1910 tror jag som det har skett.
Och då kan man ha 5 poäng upp till Champions League-platsen. Det är lite väl dyrt kanske.
Ja, men det är spännande också när United, det pratas om liksom Neymar och Ronaldo återkomster. Det kom in en Falcao på lån, ändå stora namn då. Nu är det liksom hetaste ryktet just nu i den här Yoshinori Muto liksom, en Mainz-anfallare som gjort en säsong i tyska ligan i stort sett. Innan dess var han väl student borta i Japan till och med. Så det säger en del om hur makten skiftat också där.
Ja, för det är ju, medan Van Gaal sitter kvar så är det ju inga rykten om spelare in. Det är snarare spelare ut. David de Gea till exempel, Daily Telegraph för idag att Real Madrid kommer att återvända för honom.
En jättevågad gissning när man missar med en minut att man fortfarande har intresset kvar kanske.
Nej, men det blir dyrare nu i och med kontraktsförlängningen.
Så är det ju, och det enda som är intressant att säga kring den nu, för att det är inget förvånansvärt, det hade vi räknat med att de kommer komma tillbaka. Men det är just prislappen som nämns där. Bara 40 miljoner pund. Jag kan inte tänka mig att någon släpper en spelare idag av den klassen, även om den är målvakt, för så låga pengar. Det är ju anmärkningsvärt. Jag menar, de snackar om prislappen på Donnarumma nu i Milan. De snackar om liksom det ska vara 1 miljard för honom.
Ja, men det är ju Mino Raiola.
Ja, jo, precis. Men han sa ju ännu mer dessutom. Han sa väl 1,5 miljard. Men, alltså,
men det som kan ha hänt var att han skrev nytt kontrakt efter att affären föll. Frågan är ju vad de sa till honom då. Vad de kom överens om då.
Absolut,
för då måste jag ha skrivit in honom till det. Annars hade jag bara kunnat vänta ut kontraktet och gå till Real gratis. Så att de måste ju ha gett honom någon slags garanti där.
Kanske.
Men du var inne på något lite intressant där innan, Kalle. Ed Woodward, och försöka hitta ett nytt namn där. Ska försöka placera någon i vd-rollen hos United kanske? Får jag börja med att föreslå?
Vd-rollen, det är det som är grejen. Att jag anser ju då att...
Du vill bryta upp den och ha en sportchefstöd?
Ja, och då skulle ju då tränaren bli en tränare istället. Mm. Inte en manager med värvningsansvar. Mm. Utan jag tror att den där typen av klubb skulle kanske må bra av att inte ha en managerlösning, utan testa en lösning där tränaren är tränare och sköter det som ska ske på träningsplanen. Mm. Och sen ha den kompetensen som bara jobbar med värvningar istället. Mm.
En Leonardo till exempel, som har varit ledig sedan han fick lämna PSG. Leonardo värvade ju ganska bra till PSG. Det var han som plockade in Marco Verratti bland annat från Pescara.
Ja, det är en bra värvning. Mm.
Han dammsög ju sitt Serie A då, och Serie B också för den delen. Men ja, jag är ju mest spänd på när de ska ta in sig de här Scholes, Giggs, Neville, Nicky Butt.
Lite farligt, känns det inte det?
Jo, absolut. Det är ju chansningar i så fall. Men de har ju uppenbarligen ett brinnande fotbollsintresse. De driver ju sin egen lilla fotbollsklubb där och sitter i styrelsen och käkar paj och dricker kaffe i sina styrelserum där i någon barack. Så att de brinner ju uppenbarligen för det. De är ju flera på väg in i det. Så att man väntar ju på att de ska komma in och få ta över det där. Och då är det väl Paul Scholes, sportchef, och Ryan Giggs som tränare.
Ja,
Scholes åker inte hota agenter för att dra ner priser och sådär. Fan, kommer det gå kanon. In med Roy Keane också. Så fy fan vad de kommer pressa prislappar.
Jajamän. Liverpool då? Det har ju varit ganska länge nu som fansen har trånat efter en ny målvakt. Vi har fått flera frågor kring huruvida Simon Mignolet är världens sämsta målvakt. Om Bogdan är världens sämsta målvakt. Det har varit lite målvaktrykten i dagarna kring Liverpool här. En hel del har faktiskt dragit ut de 3 hetaste namnen just nu. Det är Marchetti från Lazio, och det är Muslera från Galatasaray, och det är från just PSG Salvatore Sirigu. Rak fråga till er, mina herrar. Vem hade gjort sig bäst i Liverpool av de här 3?
Jag hade tagit Sirigu rakt av, det måste
Steve
jag säga.
Mandanda nämndes ju här tidigare. Ja. Har det ryktet svalnat eller?
Dött av lite grann de senaste dagarna, men du kan få med honom här. Han har ju kopplats dit tidigare. Så.
Ja, nej, men alltså Sirigu är ju stabil. Mandanda är väl lite mer spektakulär.
Tveklöst.
Jag tycker för alla de där namnen där, den som jag kanske skulle avstå från av de där namnen, Muslera. Så är det Muslera i så fall.
Världens mest överskattade mål.
Ja, han hade ju några fina år där när landslaget gick bra, men jag håller nog med om att det är ingen världsmålvakt.
Nej. Nej, det blir det Muslera då, då måste jag ändå misströsta för Leopold.
Kan vi lansera honom som världens
sämsta målvakt? Han är alltså på den högsta av scener så är han det sämsta jag sett.
Oj!
Ja.
Herregud.
Jag tycker det är han som har kostat...
Han världens sämsta målvakt.
Har vi hittat världens sämsta målvakt?
Han har spelat, alltså nivå han har tillhört kontra prestationer så tycker jag att han är världens sämsta målvakt.
Okay. Äntligen, då kan vi sluta ta de frågorna då. Nu har vi kommit fram till det. Men då kommer han ju gå till Liverpool. Det kan vi banka fast också.
Då kommer så vi svara på de frågorna.
Det är klart.
Mm. Nej, Jürgen Klopp som sagt, som ändå har backat upp Simon Mignolet, men där snackar han skit alltså.
Ja, men för det måste han, det har vi ju sagt. Nej, men fan, du kan inte sälja din första målvakt i pressen när du fortfarande står med honom, det går inte. Det är...
Han visste ju att han skulle ha en 2 månader till.
Ja.
Då kan han ju inte börja såga han,
utan, nej, nej.
Bakom kulisserna så är det klart att Liverpool tittar på en ny målvakt, förutsätter jag.
Och det är i januari det händer.
Ja, jag tror att möjlighet. De försöker lösa det i januari, ja.
Och det borde finnas möjligheter. En Sirigu har ju liksom själv bäddat för att flytta igen. Och han är ju tveklös på marknaden. Om jag var dem hade jag tagit honom direkt. Alltså, för det är en ruggigt på lite målet. Det PSG saknade med honom var ju de här riktigt matchavgörande räddningarna. Så liksom tar de det allra sista steget. Men jag tycker inte Liverpool har kommit så långt ännu med sitt övriga lagbygge. Att de kan titta på en sån världsmålvakt av den typen. Utan de behöver någon där som tar de bollar han ska ta. Och det kommer Sirigu göra varje dag. Och sen är han också en fantastiskt sympatisk människa på oss. Alla rullar in med sina sportbilar i PSG. Och han kör någon liten Fiat han knappt får in benen i. Så att sånt uppskattar jag också något oerhört.
Nej, i så fall är det ju att Liverpool tar en målvakt som är på väg uppåt. Och som de andra inte riktigt har fastnat för. Men de kanske var lite för sena med Jack Butland. Hade de... liksom huggit han i sommar, då hade de kunnat gjort det om de hade betalat rätt pengar. Men nu känns det som att han har varit så bra så att nu kommer det vara bättre klubbar, större, liksom en större plånbok som kanske tittar på honom.
Ja, ska du då in och chansa på en annan talang du inte riktigt vet vart du har i det läget Liverpool är idag? Det känns lite, ja, det är ett val man får göra. Jag hade tagit en pålitlig målakt i alla fall.
Mm. Och det man ska ha klart för sig i Sirigus fall är ju också att han blev ju inte petad på grund av kontinuerligt dålig form eller någonting. Utan det var ju PSG som bestämde sig för i somras att Kevin Trapp skulle ta över. Sirigu fick ju aldrig chansen att konkurrera ut Trapp. Trots Trapps många, många misstag den här säsongen. Så det är ingen iskall målvakt.
Men Trapp är ju liksom modell. Han är ju tillsammans med någon välkänd... Kommer inte att vända E nu och han...
Ja, lite rykten med Rihanna.
Just det, och så flyger han världen runt och gör liksom modellgig. Så att det passar ju detta plastiga PSG som handen i handsken. De ska inte ha en ödmjuk Sirigu som rullar in en liten Fiat. De ska ju ha liksom The Superstar som kommer in och river av lite Calvin Klein-fotograferingar på parkeringsplatsen innan han kliver in och byter om. Så att de behöver en trapp.
Och jag har också på tema Liverpool ett riktigt härligt färskt rykte här att Liverpool är intresserade av Daniel Amartey. Minns ni honom, mina
herrar?
Det är Ghana Webb som
uppger detta. Djurgårdsfans lyriska förväntningar på vidareförsäljningsklausuler.
Sitter de kvar med den Djurgården eller?
Mm.
Ja,
det gör de. De har väl riktigt jävla mycket på honom.
För att det känns som att hans prislapp borde vara ganska hög då, eller?
Ja.
De har väl tackat nej till flera olika höga bud efter Köpenhamn genom...
Det har varit väldigt, väldigt mycket rykten. Det är ju inte så att han har svalnat när han gick till FCK, utan tvärtom. Och det pratas ju om liksom de allra största ligorna tveklar. Så att det kan bli en riktigt, riktigt hög prislapp. Och då har Djurgården gjort en sinnessjukt bra affär, får man ju säga.
Ja.
Sen om han ska in i Liverpool och stadga upp det försvaret, det vet inte fan. Men...
Ja, vad hon spelar på vår träningsplan för... Några år sedan. Såg han en träningsmatch på Stadshagen. Han kom in precis när han kommit till Djurgården. Och ja, han var väl en riktig guldklimp med allsvenska mått mätt.
Det syntes då också.
Ja, det får man säga. Han var riktigt bra.
Det är som när jag lade in hos fotboll med dig ungefär.
Absolut.
Ja, tänkte du.
Det är allsvenska bekantingen Hassan Zetinkaya såklart som representerar Daniel Amartey.
Självklart. Då ska man väl lansera Serie A som en logisk destination i så fall. Mm. Eller Turkiet. Men Turkiet känns lite för lågt för Amartey, hoppas i alla fall.
Nej, inte ens Zetinkaya kan
Daniel Amartey. Zetinkaya har ju Turkiet och så har han varit i Serie A tidigare i alla fall. Så Serie A känns väl som det mest logiska i så fall. Mm. Jag vet inte om han gjort några Premier League-affärer nämligen.
Men en allsvensk bekanting till en så pass stor Premier League-klubb. Det var ett tag sedan nu också. Jag försöker dra mig till mig.
Ghana Web dock, ska vi säga.
Ghana Web. Men afrikanerna, vet du, de brukar ha lite kött på benen, i min uppfattning ändå.
Ja, samtidigt så är de väldigt drömmande kring sina afrikanska spelare också. De vill dem väldigt väl. det är inte så att de går in med överdrivet kritiskt tänkande om de får höra att en Daniel Amartey är på väg till Liverpool. Då är det nog bara rakt ut.
Mm. Vi håller tummarna. Gör i alla fall, det var kul att se Amartey i Liverpool.
Ja, herregud, ja, men man vill se han testa på den största scenen. Sen är det ju välkommet. Alla allsvenska klubbar som kan få pengar. Fast vissa säger att det är dåligt för allsvenskan om något lag får för mycket cash.
När någon får pengar, det är dåligt. Håller du med om det, Kalle?
Alla pengar till
allsvenskan. Det är dåligt för svensk fotboll när svenska klubbar får pengar.
Nej, det håller jag
håller inte med om.
Nej, det håller inte med om.
Kalle har ju stått sålt julgranar nu för sin klubb i julledigheten. Så att han behöver alla pengar
han kan få.
Det finns många små klubbar i svensk fotboll som behöver varenda öre.
Köp en julgran för fan.
Köp en fucking julgran. Chelsea, Fabregas. Rottan även kallad de senaste veckorna.
Det fanns en gammal hockeyspelare en gång i tiden som heter Rolf Rottan Edberg. Minns ni honom?
Nej, känns som igår.
Spelar vi NHL till och med? Washington Capitals som
är det sant? Ja.
Det lyssnarna kanske inte har stenkoll på är ju att Kalle är en stor hockeysupporter också.
Ja, gammal hockeykonnässör skulle jag säga att jag var 90-talet, men nu har jag släppt hockeyn.
Vad heter Västerås? Vad tog de för coolt amerikanskt namn?
Ja, de heter ju Västerås Black Eagles. På 90-talet.
Sådär det ska ha,
ja. Fullständig flopp att ta det namnet. Det
merchen gick inte
men det
bra
var ju, alltså. Nej, skojar du. Det var fullständigt fiasko.
Rottan Fabregas i alla fall. Uppges har tröttnat på att vara just rotta och utbuad av fansen. Meningarna går ju isär där huruvida det var han som startade ett uppror eller inte. Han stämmer ju i den här härvan.
Den här gamla Chelsea-legendaren ja, som påstått det.
Ja. Mm. Han har varit utsatt och Corriere della Sport uppger att han har meddelat Chelsea att han vill lämna klubben. Samtidigt pekar Corriere della Sport ut Inter och Juventus som favoriter att värva den gode Fabregas. Har vi förståelse för honom? Utbuad på Stamford Bridge, kallad råtta förrädare
i Silverpodden.
Ja, alltså, sett till av den stora KK. Ja. Sett till hans situation där nu så kan man ju förstå att han inte tycker att det är så kul med fotbollen just nu och att han vill lämna. Jag tror dock att den klubben som plockar honom kan göra en bra affär på kort sikt där, för att får han bara lite upp glädjen igen så vet vi att det är en fantastisk mittfältare. Och framförallt om man kommer till en klubb lite mindre, alltså att inte nu till exempel hitta glädjen, få en central roll, mycket ska gå igenom honom. Jag tror han kan göra det fantastiskt bra då.
Ja, men det är spännande det där just att han stämmer honom, för det känns som en sån överreaktion. Det vanliga, de får höra så mycket lögner de här spelarna dag ut och dag in. Så det vanliga är att man borstar av sig det och liksom går vidare för att man kan garva åt det. Men om man inte kan garva åt det, då brukar det tyda på att det faktiskt har hänt någonting. Så att, omvänt nog så tar jag det som att det finns någonting i det här, att han faktiskt har haft en central roll. Och då är det intressant här att han petas från truppen och han har feber som det heter. Om det är någonting som pågår där bakom, att han faktiskt ska rensa upp bland bråkstakarna som på ett eller annat sätt fick bort José Mourinho. Det går ju inte att hålla för osannolikt. Och det är väl det enda som skulle kunna öppna för att en Cesc Fabregas skulle flytta i ett januarifönster just nu. Känns fortfarande osannolikt att han ska gå i januari. Men om det nu är så att det har hänt såna här allvarliga saker, då kanske det finns möjligheter då. Och då håller jag med Kalle, då är det klubbar som Inter som måste dit direkt.
Jag såg ett Chelsea-konto på Twitter, twittrade en ganska bra poäng angående Fabregas, att det bästa sättet att vinna tillbaka supporterna är nog inte att stämma en Chelsea-legendar i den här härvan. Där är jag redo att hålla med. Men om vi kollar på Chelsea rent krasst då, under José Dink, kryss senast, lite kaos får man ändå säga att klubben är i. Hur är deras status vad gäller att värva spelare? Vem vill hoppa in i ett Chelsea som med all säkerhet inte kommer att lira Champions League nästa säsong? Och som just nu har en tränare som inte kommer att vara långvarig.
Ja, det är inte, det beror på vem som blir nya tränaren. Mycket kommer ju hänga på det om de kan presentera ett stort namn där. Som inger lite förtroende, är lite framåtande. Annars kommer de få höja lönekuverten efter hur CL-möjligheten sänks.
Men det kommer de ju kunna göra.
Så är det.
Säkert. Roman kommer ju vilja hänga kvar dem i toppen. Och han kommer förstå, precis som Manchester United förstod när de missar Champions League, att enda sättet nu det är att ströa massa pengar. Då fick man ändå invärvningar som Di Maria för att man la enorma pengar i lönekuvert. Jag tror Chelsea kommer göra samma sak. Jag tror att de kunna få loss bra värvningar. De vet att spelare kommer dit. De lockas av pengar, de lockas också av det faktum att Chelsea kommer säkert ta sig tillbaka till toppen då på ett års sikt. Så att jag tror inte det är omöjligt att vi får se en satsning om den här säsongen slutar i mål.
Men det är också intressant vad som händer med Eden Hazard såklart. Det känns som man går ju fortfarande och väntar på att ett Real Madrid eller någon av de riktigt, riktigt stora där borta i Spanien ska intressera sig för honom. Och skulle de gå och dra i Hazard i sommar, då känns det som det kan bli jobbigt för Chelsea att behålla honom faktiskt. Och de kan behöva honom också om de nu ska ersätta Ronaldo, om det ska bli verklighet. Då är det ju väldigt få spelare som skulle kunna fylla den.
Men är det Ronaldo som ska ersättas redan i sommar? Det är inte en sån som Bale då som ska ersättas?
Ja, men, alltså, det vet man ju inte, men känslan Ronaldo, det börjar ändå bli till åren. Nu är det hård kritik från Real Madrid-supportrar mot honom för att han använde ju sitt privatplan som någon slags pendeltåg. Han flyger ju till Marocko dag ut och dag in. Han flög ju till och gjorde sin hotellansering 3 dagar innan en match. Liksom bara en eftermiddag där han flyger iväg. Och han blev ju kallad legosoldat och svikar och annat. Samma med en hörsituation där. Så att det känns som vindarna börjar blåsa mot Ronaldo helt plötsligt. Och då är det ganska tacksamt att fasa ut honom nu. Spara de lönepengarna. Eventuellt kunna ta ner Hazard om Chelsea har missat ett CL. Bara den, om den möjligheten dyker upp så borde de ändå överväga den. Gareth Bale ändå, jag tror inte heller att han kommer bli en ny Ronaldo som man kanske hade förhoppning om när han gick dit. Det känns som han stagnerat lite. Jag tror inte han kommer bli en världsdominerande fotbollsspelare, men han är ändå en yngre spelare som går att bygga lite kring. Och sen vet du fan vad som händer med James. Känns som han också är på väg ut. Isco lite rykten om.
Jag tror James blir kvar i och för sig.
Mycket rykten kring Real rent
allmänt. Alltså nu är det rykten idag här om Carlo Ancelotti att han vill ha med sig spelare som Luka Modric och Gareth Bale till Bayern.
Och Toni Kroos.
Och Toni Kroos också var med på den, ja just det.
Också väntade rykten. Och det är ju alltid så när en tränare tar ett nytt jobb att man börjar plocka bland hans gamla. Ja, väldigt sällan att värva dem också.
Ja, men jag tycker ändå att Bale finns med på den där trion som Ancelotti vill ha, tycker jag är intressant. Det känns som att just Ancelotti ser någonting där som inte Real Madrid riktigt kunnat få ut helt och hållet. Och jag lyssnade också på en jätteintressant podcast med Harry Redknapp av alla som fick kommentera just Bale i Real Madrid och hur han tycker att den här stjärnstatusen har gått honom lite grann åt skallen. Att han lägger lite för mycket tid på håret och utseende.
På att försöka se ut som Ronaldo.
Och han var inne på
jag var hårt med det.
Han var inne på att Bale hade en liknande period i Tottenham när han skulle spara håret och ha håret snyggt. Och hur Redknapp då fick ta honom i örat och be honom klippa sig och fokusera på fotboll. Och att det lönade sig. Så kanske är det världens bästa spelare in the making, Gareth Bale. Om man bara kommer bort
och här Redknapp är världens bästa spelare som har fått ordning på Bale.
Ja, jajamän. Det var ju
Redknapp till Real för fan.
Redknapp är...
Det vore spännande.
Ja.
En annan superstjärna är Neymar som skapat lite rubriker i dagarna när han på flygplatsen där i Barcelona bekräftade att han kände till Manchester Citys intresse.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Och svarade, jag vet inte, livet är långt.
Härligt.
Och det har ju fått rubrikmakarna att gå helt galna.
Skrev han på ett nytt kontrakt, Neymar?
Det är oklart.
Ja. Jag vet inte. Om man inte gjort det så är det ju, känns det som en ganska väntad flört. Sen det här känna till. Det är ju en,
nej, han har inte skrivit på ett kontrakt. Han har skjutit upp det till i vår här i mars, ja, april.
Då är det bra att trycka på alla möjligheter man har i den förhandlingssituationen, kan man säga. Det är väl också rätt enkelt att säga att man känner till någonting som har stått i alla tidningar i hela världen. Jag antar att det inte gått honom helt förbi. Jag tror snarare att han informerats om det den vägen än att hans agent ringt till honom och sagt att Manchester City är redo att lägga ett bud. Jag tror Neymar också vet att om Neymar vill flytta så kommer inte bara City vilja lägga ett bud. Då kommer varenda klubb i hela världen, inklusive Real Madrid som det skrivs om i spansk press, vilja lägga ett bud också. Alla kommer försöka med Neymar om det går. Det finns ingen fotbollsspelare i världen just nu som har den kommersiella kraften som Neymar har. Tveklöst. Han är också så skamlös. Han kan ju göra reklam för allt från bildäck till Wunderbaums, och skulle kunna sälja julgranar i Sverige om någon gav honom det erbjudandet. Han är fullständigt skamlös när det gäller att ta in pengarna. Så att han är en dröm för alla klubbar.
Så du bäsar det här City-ryktet helt?
Fullständigt, totalt. Ja, men det var väl också att Guardiola skulle vilja ta Neymar till City. Det är också den här klassiska Ancelotti vill ta Kroos till Bayern.
Men Guardiola har ju inte värvat, har inte tränat Neymar.
Nej, men det gör hela ännu mer intressant. För han skulle ju ta honom med sig. Men Guardiola var väl ändå med och hela, det var en lång process innan han fick Neymar. Så att jag vet inte, han var nog informerad om inte annat.
Lite,
exakt. Ja, nej, det där är... Ja, om vi nu ska gå på det kommersiella intresset och Neymar nu ska dra in sina pengar och göra sina julgransreklamer, då är det betydligt mer tacksamt att göra med Barcelonas tröja, Manchester Citys tröja fortfarande. Så att för honom vore det också ett... En kommersiell förlust och byta ner sig, som det trots allt är, till Manchester City.
City eller Real Madrid då? Vilken är mest trolig för Neymar?
Alltså, om
du håller Real Madrid som mer trolig?
Ja, det skulle jag faktiskt göra.
Oj, ja, det är intressant.
Ja, men det är alltså från Neymars sida.
Efterlängtad, infekterad flytt de spanska storklubbarna emellan. Den hade varit på Figo.
Men vill man ha den typen av flytt?
Ja,
du vill ha den.
Jag vill ha den, absolut. Jag vill ha grishuvuden, inkastade på planen och allt det där.
Nej, det vill inte jag. Jag vill att det ska vara murar mellan de lagen och att det inte ska gå att flytta mellan de lagen.
Men det måste ju finnas undantag som bekräftar regeln.
Murar är helt okej. Ja. Men var tionde år ska det vara en superinfekterad flytt som får...
Nej. Jag ser hellre muren, att den finns kvar där. Och så finns det liksom en så här... vet, någon gammalt namn, en Phil Kisnall som så här, inte har flyttat. Det har inte skett en övergång mellan de här klubbarna sedan 1964 liksom. Typ sådär.
Men jag håller med dig i sak, men samtidigt måste man erkänna att man är ju den som står längst fram och dreglar när grishuvudet kastas liksom. För att det är ju fantastisk underhållning. Det bidrar ju med en helt annan krydda.
Jag gillar murarna med. Som nu liksom, Milan och Inter. Nu spekuleras det liksom kring Nemanja Vidic framtid här. Ja, då placeras han i Milan. Ska gå bara rakt över till grannen.
Det där tycker jag också är vidrigt. Men där är ju, det är ju inte ens en antydning. Det är inte ens en gärdsgård mellan dem. Det är ju en stor jävla motorvägsbro bara. Den är ju vidrig.
Den har inte funnits. Det borde finnas, men den har inte funnits.
Men den typen av övergångar hatar jag också. För då finns det ju ingen nerv i det. Däremot så måste jag ju försvara KKs ståndpunkt här. För att när Luis Figo gick, det var ju kittlade eftersom det är så förbjudet. Det är ju inte förbjudet att gå mellan Inter
och Milan. Han var så pass bra när det hände. Här snackar vi om Vidic som alltså ska byta bänken i Inter mot kanske startelvan i Milan.
Ja, då ska ju ha han som någon slags papparoll till Romagnoli, så att det kanske är bänken i Milan också. Ja. Nej, men det är klart att det är skillnad, men du förstår, min poäng är att man ska inte kunna gå mellan de här klubbarna överhuvudtaget, oavsett vilken roll man är. Om man så är lagläkare eller materialare, så ska man inte gå mellan de här klubbarna.
Mm. Får jag förtydliga kring det, Marcus? Jag tror inte han går till Real. Det är inte så. Jag tror snarare bara om någon la två kontrakt framför honom och sa nu får du välja Manchester City och Real Madrid, då är jag övertygad om att han skulle välja Real Madrid ändå.
Ja, det är spännande.
Jag tror garanterat att hans pappa som håller i plånboken bakom skulle i alla fall liksom skjuta fram Real-kontraktet lite, klappa han på huvudet och sen skicka ner City i papperskorgen.
Ja, för här snackar vi i så fall om en miljardaffär och ett Neymar som kanske växer ut, eller förmodligen växer ut att bli världens bästa spelare framöver.
Ja, men han kommer ju inte, alltså Barca, det vore ju självmord att göra sig av med Neymar. Det skulle bli en enorm proteststorm också. Han är ju tveklöst fotbollens nya affischnamn. Han är redan på Ballon d'Or-prispallen. Han är kommersiellt gångbar långt mycket mer än vad Messi egentligen. Han är en spelstil som är enormt tacksam att sälja också. Han är samtidigt otroligt effektiv. Så att han kommer ju sitta fast cementerad där. Vad jag deras marknadsdirektör skulle jag hellre sälja Messi än Neymar också.
Det man ska ha klart för sig som sagt dock är att Neymar har inte skrivit på något nytt kontrakt.
Nej.
Han har skjutit upp det och det finns en liten, liten stress hos Barcelona-ledningen om att få det här klart som möjligt.
Det är väl det Neymar spelar på också. Han har en ruskigt bra förhandlingssituation. Och det är det här som blir intressant för Barcelona när de här trion överpresterar allihop. Att det kommer ju, de kommer ju pumpa upp varandras löner. Det är inte så att de kommer sätta sig som Friends-ensemblen och samförhandla här och alla ska ha lika och det ska bli rättvist och fint. Det kommer liksom inte hända. Utan de kommer pumpa upp varandras tills Barcelona inte har råd att ha alla tre. Och då handlar det om vem de ska offra bara.
Vem ska de offra då?
Ja, vi var Messi. Inne på det sist att det känns som det är Messi eller Suarez. Och Suarez kom så sent så att de får väl offra Messi till slut. Mm. Jag hoppas också att de kan behålla dem några år till.
Tottenham, mina herrar, det är ganska lugnt skepp just nu. Pochettino har fått ordning på skutan och de parkerar stadigt på en Champions League-plats just nu. Men ett namn som ändå kopplas ihop med klubben är lite lustigt, Jackson Martinez, den här stekheta Porto-anfallaren som öste in mål i Portugal under flera säsonger innan han till slut kunde välja att vraka bland de europeiska storklubbarna och valde Atletico Madrid.
Efter att typ varit på besök hos Milan nästan. Mm.
Och det var ju en flytt som vissa höjde på ögonbrynen åt. Och det har ju inte riktigt visat sig att han fick rätt i sitt val, ännu i alla fall. Två mål den här säsongen och en hel del tid på bänken. Ryktas alltså bort nu, både i Madridpressen, AS. Och då vill Daily Mirror placera honom i Tottenham eller Chelsea.
Okay.
Jackson Martinez, hur tragiskt är det att se honom sitta på en bänk i Atletico Madrid?
Nej, det är trist med tanke på hur bra han verkligen var i Porto. Man såg ju honom som riktigt eftertraktad anfallare under flera års tid där, när han ryktades till stora klubbar. Det är nog rätt läge att ta han nu, tror jag dock, för en klubb som Tottenham. Om man vill vara en backup-anfallare, köpa han nu när han förmodligen är revanschugen, vill bevisa sig i en större liga, inte lyckades i La Liga, får en ny chans i Tottenham. Ja, jag tror att kan man få loss honom så är det bra. Å andra sidan så kommer han ju kosta en slant. Och det är ju fortfarande en backup-roll som man är tänkt för. De kommer inte gå upp och spela med två anfallare. Han kan inte spela på kanten. Och Kane kommer ju vara nummer ett. Så att frågan är han för bra för den rollen? Eller ser Tottenham nu det som att nu ska vi etablera oss i toppen. Mm. Och nu får det kosta lite vad det kostar vill att få in den spelaren som kan ge oss den här avlastningen för Kane och tryggheten om han skulle bli skadad. Ja, då är det ju rätt väg att gå. Jag hävdar ju att ska man verkligen göra det som Tottenham nu tar det där steget, då måste man ju dels behålla de här unga stjärnorna man har, men man måste också våga vara offensiv och satsa på tillräckligt bra ersättare. Det rykten nu till exempel på Fazio då, som ryktas vara på väg till Fiorentina, mittbacken, som inte är ordinarie nu. Men det är ju också sådär, jag menar att Tottenham bör behålla de spelarna de har nu den här våren ut. Och sen kan man släppa en Fazio i sommar. För att du vet aldrig om det kommer skador, då kanske du behöver honom. Och han har ju visat att han är ju helt okej för att gå in och göra vikariejobb i den där backlinjen. Och jag tror att Tottenham, det är rätt läge för dem nu att satsa av offensiva.
Det man ska ha klart för
jättechans att etablera sig på topp 4 nu.
Det som man har klart för sig med Jackson Martinez, han kostar 320 miljoner ungefär kronor när han gick till Atletico, så kanske lite billigare än så nu.
Ja, mycket billigare än så nu måste det ju rimligen vara. Han är ju 29 år, han är inte ung längre. Och sen misslyckas i La Liga, två mål hittills. Det är klart att den prislappen har sjunkit rejält nu. Jag skulle säga under 200 miljoner får man ju definitivt honom för.
Och det är inte mycket med Premier League-måttmätt längre.
Nej, det är det ju inte.
Men rent krass kanske han hade passat bättre in i Chelsea då, med tanke på deras anfallsproblem.
Ja, men det är samma sak där. Vill man ha en backup till Diego Costa så...
Eller vill man ha en ersättare till Diego Costa?
Men ska de ha fler killar som eventuellt går bra längst fram? Det känns som de har ända sedan Dembabas dagar liksom fyllt på med de här hyfsade...
Sen är ju Remy, tycker jag, en hyfsad backup forward. Han får inte riktigt den credden. Men när han spelar så har han ju ett hyfsat målsnitt. Då kanske han får starta ikväll här. Det skulle bli väldigt spännande att se ändå mot Manchester United om man kan leverera, för Diego Costa är ju avstängd.
Ja, men de behöver inte någon ny breddanfallare. De behöver inte någon ny att rulla på. Om de ska göra någonting anfallsmässigt så är det ju ersätta Diego Costa för att han inte är lika pålitlig längre.
Då menar du att Jackson Martinez är inte tillräckligt bra?
Nej, det kan man ju argumentera för. Chelsea som ska tillbaka till toppen ska väl inte ta en bänkspelare från Atletico Madrid som misslyckas i La Liga. Det tycker jag skickar fel signaler.
Nej, det är ju om de gör bedömningen att han passar perfekt i vår spel i det. Och att det skulle funka bättre då än i ett liksom, La Liga-lag som kanske behöver mer tekniska spelare eller vad vet jag.
Apropå anfallare så glömde jag på tema Manchester City. Jamie Vardy kopplas allt mer ihop med Manchester City. Jag vet att bara för en vecka sedan satt vi och beklagade oss lite grann över anfallaruppsättningen i Manchester City. Är Jamie Vardy lösningen på det? Jag vet att du gick hårt åt Wilfried Bonny förra veckan, Kalle.
Ja, men alltså, jag gillar ju Bonny egentligen, och jag tycker han var jättebra i Swansea, men han är inte tillräckligt bra för ett lag som Manchester City. Det är väl det som är grejen. Och Vardy skulle ju ge dem ett djupledshot som jag tror skulle vara nyttigt för dem, och framförallt med faktumet att de har lite få spelare som springer i Manchester City, så tror jag att han skulle kunna fylla en funktion där. Sen vet man ju aldrig hur Vardy anpassar sig till ett lag som är avsevärt bättre än det han har spelat i tidigare.
Borussia Dortmund har en spelare som har kommit tillbaka i form. Och det här var ju en kille som ryktades till idel storklubbar, Ilkay Gündogan.
Den gravida mittfältaren.
Jajamän, han la på sig en riktig kula där. Ja, det var
klass på den faktiskt.
Mm. Han är tillbaka i form och Dortmund får fäkta för att hålla tag i honom. Juventus är nämligen på jakt efter mittfältare och har enligt Gazzetta dello Sport ställt in siktet på Gündogan här i januari.
Känns det som han krattat för en flytt i flera år. Alltså, det är ju ständigt rykten kring Gündogan så fort han går bra. Och det känns som han ofta är ute och säger då att ja, men Dortmund är liksom inte min livsklubb. Det är inte här jag kommer vara för alltid, men vi får se när jag går och så vidare. Så han är ju har varit sugen på ett nytt äventyr ganska länge, tror jag. Frågan är när det ska bli av. Och om han får ett lockande erbjudande och Dortmund kan tänka sig att sälja, då tror jag han är den första han skriver på.
Han var ju som hetast i Champions League-finalen där. 2013 var väl det. Har väl gjort det bättre nu igen. Ordinarie och spelare och sådär igen. Men det är ju en chansning om man tar honom till en toppklubb.
Så är det, och då är det väl en Serie A-toppklubb som du säger som känns närmast till hands. Som brukar ha en tendens att kunna göra den typen av chansningar.
Ja, vi har ju tidigare varit lite kritiska mot italienska klubbar på sistone. Att de tagit spelare som har varit lite over the hill. Nemanja Vidic är ju kanske ett sånt exempel, Ashley Cole ett annat.
De är romantiker, man får både älska och hata dem för det. De vill tro på det, det är de och turkarna, de gillar de här men de äldre stjärnorna.
Men därför gillar jag andra Gazzetta-uppgifter här om att Roma är intresserade av Odion Ighalo
och Yannick Bolasie.
Ja, här snackar vi liksom spelare på väg uppåt. Verkligen. På en helt annan nivå.
Inte jätteunga, men samtidigt på väg uppåt. Och liksom late bloomers som är... Får Roma loss de två spelarna, då är det bara att gratulera. För jag tror att just deras fysik skulle kunna göra väldigt mycket i många ligor. Men jag tror just i Serie A så tror jag med deras fart och alltså fysik så tror jag att de skulle göra riktigt bra där. Det finns ju alltid den där farhågan med en sån som Ighalo som bara exploderar. Men jag tycker att han har så mycket kvaliteter. Han har storleken, snabbheten i kombination med en riktigt bra målsinne, så jag tror att han kan göra mål i princip alla ligor. Han har ju misslyckats tidigare i Serie A, men å andra sidan var han ung och oprövad på den tiden. Får han komma till rätt miljö idag så tror jag att han lyckas.
Men hur mycket tycker du är grundkunskaper och fotbollsspelare? För man har ju väldigt kort minne. Man tänker Jamie Vardy nu. Ja, men nu ska han till Manchester City. Det kan fungera bra liksom. Han har gjort en riktigt, riktigt toppsäsong nu. Vi tänker Cesc Fabregas. Han var fullständigt dominant i Premier League förra året. Nu tänker man, ja, men det kanske är säljlägen då liksom. Alltså, går det så fort verkligen?
Jag tror mycket mentalt. Liksom att, om man tar som Fabregas så handlar det mycket om att han behöver ha en viktig roll. Han behöver känna kärlek från omgivningen och sin tränare. Att han får spela sitt spel. Och jag tror att han blir lite inlåst när Chelsea går dåligt som lag. För att då
då blir det den här pragmatismen att Chelsea känner att de behöver vinna genom att spela mycket mer snålt. Och då får inte han spela sitt spel längre. Förra hösten när Chelsea under Mourinho spelade fantastisk fotboll och spelarna var inte hade några tvångströjor på sig, då var han en av de bästa mittfältarna i Europa. Men efter det, när Mourinho började låsa in och blev mer defensiva i sitt tänk, då har han inte levererat.
Igalo, alltså för mig är det, alltså visst vi kan snacka om ett one season wonder här, men faktum är att han gjorde ju 20 mål i Championship förra säsongen också. Och det hela blir ännu sjukare när man kollar liksom vart han kommer ifrån. Granada, där han inte var någon målskytt överhuvudtaget. Kommer till Watford, börjar göra mål direkt och har inte slutat göra mål. Inte ens i nykomlingen den här säsongen i Premier League. Och till Roma, alltså det är ju liksom en av det här decenniets kometkarriärer verkligen. Alltså, gjorde inte ens mål i Segundan i Spanien med Granada. Så.
Då fick han väl gratis också va?
Ja, det fick han gratis, men det är väl för att Pozzo-familjen placerar honom där va?
Ja.
Så att det var inte så konstigt. Men
vad han eller Ranegi de skulle satsa på?
Nej, det är klart att som anfallare kan du komma in i ett stim. Och han är ju uppenbarligen i zonen nu. Svårt att säga om han klarar av steget upp. Men jag tycker att han visar så mycket kvaliteter. Att han är jobbig att möta. Att, jag skulle tro att han kan göra mål i ett steg upp också. Vilket Roma då skulle innebära ett steg upp för han karriärsmässigt. Eventuellt. Jag tror inte att de får loss honom. Jag tror att han kostar för mycket. Jag tror att det är andra klubbar som kommer med att driva upp det priset då. Mm.
Och Pozzo-familjen vet hur man tar betalt också, ska vi ha i åtanke. Dagsfärska uppgifter är också att denna tonåring från Fluminense, Robert, syns till på Barcelonas träningsanläggning. Mundo Deportivo uppger att han genomgår en läkarundersökning och skriver på kontraktet idag. Det är ett år långt lånekontrakt med option att köpa.
Men han ska väl i första hand, om man förstått hela rätt, spela för Barca B nu under låneavtalet och se till att ha dem i toppen av serien, som var hans stora mål när han satt på någon, blir fotad på en flygplats med tummarna i luften och såg sådär härligt brassiglad ut, sådär Adriano-glad innan han blev tjock, så såg han ut. Så han, det är väl en Barca B-värvning till och med. Det är spännande med Barcelona just det där att det kan komma killar och så bara för att de är på väg till FC Barcelona så pumpar alla upp liksom, och det är pressen och vad är det här för supertalang och det sprids videos på highlights och sen kommer fram det är till Barca B, det är liksom division 2-värvning ni gör, okej. Får vi lugna ner oss lite kanske?
Ja. Ja, det tar ju lätt fart när det handlar om de här absoluta storklubbarna.
Det kan man säga.
Zlatan?
Ja.
Till Qatar?
Eller hur? Det här, jag tycker att det säger allt om fotbollen idag och vilka allierade man har. Att Zlatan går ut och öppet säger att Qatar ska inte uteslutas som alternativ för hans framtid.
För det är ju ett alternativ vi inte riktigt nämner när vi sitter i Sillypodden vecka in och vecka ut.
Nej. Nej, men jag tycker vi har nämnt det tidigare. Jag vet att vi har pratat om när det gäller Zlatan.
Men det är längre fram då i första hand?
Ja, det kanske inte var det första man tänkte, men alltså man snackar MLS och Qatar, det är de två jag har nämnt. Sen har det ju under den här säsongen, eftersom han har varit så himla bra, då har det ju liksom mer framstått som att okej, han kanske har en säsong kvar, ett ettårs kontrakt kvar i en toppklubb i Europa. Men jag har nog sett Qatar som möjligt faktiskt.
Jag tror Qatar, alltså just det här uttalandet tror jag är en flört med liksom, alltså
ja, det är ju, vill han bara vara artig här?
Ja, men man ska veta att det är ju Qatars land, deras kung som betalar Zlatans lön. Det är ju de som äger PSG. Det man kan tänka på innan Qatar börjar betala Zlatans lön, då hette det ju så här, ja, men vart kan du spela i framtiden? Ja, det är lite var som helst, men jag hoppas jag inte börjar spela där chippen är liksom. Det är ju ett klassiskt uttalande han levererade. Så okay. Då var han ju inte jättesugen på att åka österut till de länderna.
Jag tror att det är ju nummer ett fortfarande.
Exakt, jag tror en artig flört. Och sen om man ser vad han gör också, så jobbar han ganska intensivt med sitt varumärke efter karriären. Han köper in sig i företag, han gör inte bara reklam utan han köper in sig i företagen och jobbar mycket på vad han ska göra senare. Och jag tror inte att Qatar är marknaden han i första hand riktar in sig på, utan jag tror att det är betydligt mer lockande att åka till USA och lansera sitt sockervatten och diverse andra saker. Jag tror att det är på den marknaden han ska in och pumpa in de produkterna, och där finns det ju enorma möjligheter. Så att känslan är ju fortfarande att det är USAs marknad han ska in på. Att det är bra att flörta med Qatar så länge Qatar ger en pengarna. Man ska inte bita den hand som föder den, brukar säga.
Nej, för det är ju ändå ett ganska konkret citat han bjuder på.
Ja, här är
låt det. Oss bara säga att det är ett alternativ.
Men det är en väldigt tydlig placering också. Det är väldigt tydligt att han vet vad han säger. Det är inte någonting som slinker ut, tror jag, utan jag tror att han är noga sitt för att reklama lite för Qatar, och jag tror att det tas tacksamt emot hos PSG-ledningen.
Är det kanske till och med en semiflört med PSG vad gäller en ettårsförlängning med PSG?
Ja, ska inte utslutas heller. Han har ju en extremt god relation med presidenten, får man ju säga. Han flög väl med tillsammans med sin agent Raiola till Qatar för att bara prata lite artigt framtid. I somras var väl det. Han flög väl dit för att ta i hand, mer eller mindre. Det handlar väl också om att han ska visa upp sig i Qatar. De skickar dit skadade spelare som ska göra rehab där, och samtidigt följer klubbens marknadsteam med och tar bilder på när de då befinner sig i Qatar. Det pumpas ut för att göra reklam för landet. Så han skulle nog kunna tänka sig ett år till i PSG. Det tror jag också. Men jag tycker att PSG ska verkligen fundera över vart de är på väg i sin framtid, för att när Zlatan går kommer det lämna ett jävla hål, och det gäller verkligen att stå beredda då, för annars så blir det kämpigt. Han är den typ av spelare som inte riktigt går att ersätta, tyvärr, när matchvinnartypen och marknadsfenomenet som inte finns på marknaden.
Nej, jag tror som sagt att det kan bli ett år till där. Det är ganska
du börjar känna för det där. Ja, jag tror ju mycket hänger på om det går att, om de får loss en Ronaldo i sommar, då tror jag att Zlatan sparkas ut. Får de inte loss någon av den digniteten, då blir han nog eventuellt kvar. Ja.
Ska vi ta lite frågor, mina herrar?
Kör.
Ja,
nu när Kalle pekar på klockan.
Ja, ropade i unison kör här. Och då börjar vi med Tor Hakefjell, som jag hoppas är norrman. För vi gillar ju norska lyssnare. Vem passar som Reals backup striker?
Chicharito, tänkte jag säga.
Ja. Ja,
det hade de inte släppt honom nu, så hade de ju velat värva honom. För nu gör han ju en massa mål, och han är bevisligen en väldigt bra inhoppare, och han passar bra för den rollen, komma in, boxspelare. Så ja, synd att de inte behöll Chicharito.
Sen är frågan om de ska ha en backup eller om de ska ha en ny Benzema i sommar. Det är också intressant. Prova på om Benzema sitter i fängelse eller inte, kanske.
Vad krasst du är.
Ja, så är det. Kan ju bli rätt avgörande.
Jontos Lepontos undrar: Pep till City och Mourinho till Man United, låter inte det som en mediadröm? Pep versus Mourinho rond 2
i samma stad, det är ju helt sjukt. Alltså det skulle ju vara, gör det, men det är klart att det är det. Det,
så
alltså,
det känns ju sannolikt nu. Om man ska placera dem i varsin klubb just nu, så är det ju de två man väljer.
Absolut. Nej, det är egentligen rätt, för den engelska pressen så är det ju som en dröm. Ja. Fatta de boxningsmatcherna som kommer, och de knockoutslagen som kommer levereras på varje presskonferens där.
City får värva David som assa, han kan gå runt sina skyddsglasögon där, så blir det lugn och ro vid sidlinjen.
Johan Tallgren undrar, vem, apropå det du sa nyss, Sjögren, vem ska ta över efter Zlatan i PSG?
Alltså jag tycker de ska gå all in på Ronaldo, det är väl det de försöker göra också, allting tyder på det.
Paul Pogba då?
Ja, fast jag tror han är svår. Jag tror att Pogba vill liksom, ja, verkligen nå världstoppen. Jag tror fortfarande att han ser en möjlighet hos Real eller Barcelona, och det är fortfarande mycket, mycket större än PSG, trots att han är fransman. Jag tror det framförallt.
Nej, men jag håller med om Ronaldo, men alltså, jag kan inte se honom åka runt och möta Lorient borta en fredag.
Fast vad är skillnaden mot att åka runt i liksom den spanska?
Ja, men det är ändå världens mest högkvalitativa liga. Franska ligan är inte det. Det är där jag förstår också att pengar kommer att prata i det här fallet också. Han kommer få en grotesk lön, och det finns möjlighet att han hoppar på det tåget. Men jag kan ändå inte se Ronaldo åka runt med den enorma kravbilden han sätter på sig själv. Åka runt och möta de här brödgängen i Frankrike, som det ändå är, där de är totalt överlägsna PSG, och det är inte speciellt mycket uppmärksamhet heller på ligorna jämfört med andra ligor.
Ja, jag har svårt att se Pogba driva det här
El Clasico-mötet heller. Nej, liksom, nej. Den här clashen med Barcelona.
Fan, med tjej borta, stad.
Jo, men det är inte alls samma sak. Det är ju inte det.
Jag har bara svårt att se Paul Pogba driva det PR-racet liksom. Jag tror inte att han är mogen för det riktigt.
Nej, det tror inte jag heller, men som spelare och ikon och liksom för att bygga klubben, så tror jag att Pogba är en vettig lösning för PSG.
Mm. Ja, rent sportsligt tror jag också han är bättre. Det är frågan, så att jag inte, däremot tror jag att de fortfarande vill hitta de här genvägarna framförallt för att öka sina marknadsintäkter, och då tror jag att de kommer titta på Ronaldo först.
Jesper Hedlund skriver, om Mourinho går till United, finns chansen att Zlatan går till United i sommar med fortsatt brist på ledarprofiler i det laget?
Jag tror inte att chanserna minskar med Mourinho. Jag skulle kunna tänka mig att han kanske tänker tanken i alla fall. Men det säger jag utifrån att United kommer ju vara desperata den här sommaren också. Och de kommer fortsätta göra desperata åtgärder för att försöka lösa den här situationen de har hamnat i. Och då, jag utesluter ingenting när det gäller deras agerande just nu.
Så det är kontroversiellt att ta in en annan slags kulturbärare till ett United som är så stolt över sin tradition. Att man tar in en så stark spelare som inte har någon som helst koppling till klubben.
Stefan Short skriver, finns det ens någon på marknaden för Uniteds problem? Charlie Austin, frågetecken.
Charlie Austin borde ju, får väl flytta senaste somrar, men det känns som fortfarande som det är skiktet under, tveklöst. Det känns som det är ett Newcastle som kommer försöka hugga igen. Borde försöka hugga igen. Så att han har nog inte något i United att göra. Det är ju en Benzema om han blir till salu. Hade kunnat vara en bra spelare för dem.
Tim Edgren undrar, tror ni Wenger köper någon mer utöver El Neni? Nu plockar han ju ändå en spelare första veckan, vilket han aldrig gjort, frågetecken.
Det beror på lite vad som händer rent skademässigt här, såklart. Men jag tror nog att Wenger kan nöja sig med det.
Jag tror han är klar också.
Måns Johansson undrar, tror ni att Chelsea kan köpa tillbaka Ryan Bertrand och varva mellan Azpilicueta och Ivanovic på högerbacken?
Ja, det skulle ju vara en lämplig lösning för dem, tycker jag. För att då får de ju spelare som har lite Chelsea-hjärta. Plus att de får en vänsterfotad vänsterback med bra offensiv. Och ja, men det kommer ju kosta, såklart. Men samtidigt inte orimliga pengar för Chelsea att lägga. Så att det känns väl inte alls omöjligt.
Kan de sluta varva också och skicka ut Ivanovic istället? Så. Är vi klara med den?
William Isaksson, vem blir detta januarifönstrets Konoplyanka / Draxler, med andra ord, vem kommer det skrivas otroligt mycket om?
Jag tror Shakhtar Brassen, som jag knappt kan uttala. Exakt, jag tror att det kommer vara jävligt mycket snack om honom, och jag tror att han kommer göra sitt för att det ska bli mycket snack om honom.
Och klubben så, också, va?
Och klubben nästan. På sätt och vis, samtidigt så är klubben...
De vill väl ha ut en jävla massa pengar för
de har ut fruktansvärt mycket pengar, och de kommer ju också försöka, men samtidigt kommer de inte nöja sig med för lite pengar, så att, jag tror att det finns en stor risk att han ändå blir kvar där, men det kommer lobbas, det kommer jobbas och det kommer ryktas om honom.
Joel Salkvist Vinell, vem fan är Yoshinori Muto?
Ja, det är den här härliga japanska anfallaren som spelar i Mainz. Ja, det är en relevant fråga. Han spelar ju, de hade ju ett specialkontrakt med honom i Tokyo ett tag för bara ett par tre år sedan, där han liksom var designated player, som i USA när man får för hög lön. Fast tvärtom, han var designated player så att de inte behövde betala någon lön från honom, eftersom han var, jag tror, en medicinstudent. Så att han spelade gratis då. Sen när han slagits in i laget, hamnade i Mainz, gjort succé där faktiskt. Och nu blir det ryktas som större klubbar. Men som sagt, det säger ju mycket mer om Manchester United än om den goda anfallare, att han ryktas dit nu. Det är ett svaghetstecken om något.
Då, mina herrar, tycker jag att det är dags att avrunda. Vi måste ju hinna kolla på
jag ska sprinta
16.
Hem nu för att hinna hem till matcherna.
Nu blir det Premier League. Tack så mycket för idag. Gott nytt år! Woo!